Sveriges Radio.
7 år och 7 månaders fängelse för Marius Borg Höjby. Det är vad åklagaren yrkar på. Den 7 veckor långa rättegången mot Marius är nu slut. En rättegång som har väckt många och starka känslor långt utanför Norges gränser.
Och det som framkommit, det är ju en bild av en man som beskrivs som en våldsam återfallsförbrytare och ett kronprinspar som verkar ha stått maktlösa, något som ifrågasatts.
I en rättssal i Oslo så har 70 vittnen hörts och rätten har hört känslosamma och faktiskt vidriga minnen. Åklagare och försvarare har slutpläderat och att skandalen skadat den norska monarkin, det vet vi. Men hur mycket den har skadat, det återstår att se.
Kanske är ett långt fängelsestraff och ett officiellt avståndstagande från Marius det som kan rädda norska kungahuset.
Det här är Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Sara Eriksson.
Marius Borg Höjby står åtalad för totalt 40 brott. Det här har vi pratat om flera gånger. Det handlar om 4 våldtäkter och misshandel i nära relation bland annat. Det anser åklagaren att Höjby är skyldig till. Han anser dessutom att Marius ska dömas för kroppsskada, vårdslöshet och sexuellt kränkande beteende. Åklagaren tycker dock inte att Marius ska dömas för brott mot besöksförbud.
Och Marius har ju redan tidigare erkänt narkotikabrott och vårdslöshet i trafik och brott mot besöksförbud. Men han nekar till alla andra åtalspunkter. Och nu sista rättegångsveckan, då erkänner Marius att han har haft problem med sitt humör som han har varit medveten om sedan han var liten. Han är ärlig med att han till exempel ofta krossar sina telefoner när han blir arg. Ändå har han upprepade gånger sökt sig till situationer och berusningsmedel som har gjort hans ilska skadlig för personer i hans omgivning.
Marius har suttit häktad i snart 70 dagar och när han döms, och framförallt om han döms till fängelse, då dras häktningstiden bort och nu inväntar ju alla den här domen. Och sen kanske kungahuset kan börja bygga upp sitt förtroende igen, men där har de en lång väg att gå.
Så är det, och vidden av det som hänt kommer vi nog inte kunna se förrän om flera år. Dom väntas komma i början av juni.
Och rättegången, den blev dramatisk ända in i kaklet. För i sista stund så kom det ny bevisning mot Marius i form av en videoinspelning. Och det här är en lite märklig historia, eller en lustig slump eller vad man ska säga. Det var en rådgivare till utbildningsministern i Norge som bara råkade bo granne med den så kallade Frognerkvinnan som vi har hört talas om under rättegången. En sen kväll i juni 2024 så hör den här rådgivaren skrik från en lägenhet och då börjar hon spela in det som händer med sin mobil. Och hon har kopplat först nu att det här var Marius som var mansrösten hon hörde, som alltså skrek. Och att hon hade de här filmerna, det hade hon glömt bort helt. Men när detta slog henne så skickade hon in dem till polisen direkt.
Och samma kvinna, Frognerkvinnan, har under rättegången också sagt att hon åkt till Skaugum och vädjat till kronprinsparet om hjälp. Men ska då ha fått till svar att hon inte behövde ta ansvar för Marius. Hon upplevde att hon inte blev tagen på allvar av varken kronprins Håkon eller kronprinsessan Mette Marit.
Och det var faktiskt i samband med att det här avhandlades som Marius ska ha brutit ihop, det är så man beskriver det här. Eftersom han då ansåg att framförallt hans mamma Mette Marit blir slängd under bussen av kvinnan som kallas Frognerkvinnan.
Mette Marit har ju uttalat sig väldigt lite om anklagelserna och rättegången mot hennes son. Men i programmet Året med kungafamiljen så antydde hon att de har gjort så gott de har kunnat.
Att bli så hårt kritiserat i en situation där vi har prövat att göra så gott vi har kunnat och sökt professionell hjälp. Vi har tagit den hjälpen, vi har fått hjälp, inte bara med Håkon men också pappan till Marius. Men jag syns när det ska komma så pass kraftig kritik av ting vi gör så må den kritiken vara baserad på att påståendena är riktiga då.
Häromdagen så försökte den norska tidningen VG verkligen få svar på sina frågor. Då mötte de upp kronprins Håkon, men det var ingen större framgång.
Visste du om alle disse e-postene mellom kronprinsessen og Epstein før de ble offentliggjort?
Alle de tingene får vi komme tilbake til.
Visste du at hun skrev «You tickle my brain» til Jeffrey Epstein?
Jeg kommer ikke til å svare på flere spørsmål om det når vi kommer tilbake til alle de tingene.
Hvordan går det med flokken nå?
Ja, og nu har det gått mer än 50 dagar sedan kronprinsessan senast genomförde ett uppdrag för kungahuset. Tanken var ju att hon skulle göra comeback nästa vecka när det norska hovet rullar ut röda mattan för det belgiska kungaparet, kung Filip och drottning Matilda. Det inkommande statsbesöket skulle bli Mette-Marits första officiella framträdande sedan nyheten briserade om hennes kontakt med Jeffrey Epstein. Men nu är hon alltså helt bortplockad från den officiella kalendern.
Och förklaringen till det kommer från slottets kommunikationschef. Det handlar om att Mette-Marits hälsotillstånd har försämrats ytterligare. Men trots då att alla vet att hennes hälsa är dålig så ifrågasätts tystnaden. För både Marius rättegång och Mette-Marits relation till Epstein är ett jätteproblem för kungahuset. Men vad kan Mette-Marit egentligen göra för att reparera de här skadorna i nuläget? Och sen kan man ju fråga sig om ett långt straff för Marius på något sätt kan påverka förtroendet för kungahuset, att det på något sätt kan bli en omstart. Och sen kan man vidare fundera på hur viktigt är det att försöka återupprätta bilden av att vara en ansvarsfull förälder? Jag slänger ut den frågan för att nu är ju faktiskt Mette-Marits son en vuxen man. Han har bara ett par år kvar tills han fyller 30. Jag menar, hur mycket mamma ska hon egentligen då inom citationstecken behöva vara i det här läget är väl inte en helt orimlig fråga heller.
Och när det gäller hennes son Marius och kungahuset så är det ju väldigt viktigt att han döms som vem som helst. En dom som upplevs som minsta förmildrande på grund av att han då är en del av kungafamiljen kommer att skada monarkin.
Och någon kunglig inblandning har vi ju faktiskt inte sett. Ingen från kungafamiljen har närvarit i rättssalen under den här 7 veckor långa rättegången. I slutet av februari, då var däremot Marius pappa på plats i rätten. Men vi kan konstatera att oavsett vad rätten nu beslutar så är Marius redan dömd i folkets ögon.
Marius har ju själv pratat om det i rätten. Han har ju riktat kritik mot media. Han sa bland annat så här att den mediala pressen har utplånat mig som människa. Jag är inte Marius längre, jag är ett monster.
Vad väntas Marius få för straff?
Kommer monarkin i Norge kunna återhämta sig?
Hur har stämningen egentligen varit i rättssalen? Beatrice Jansson, reporter på Ekot och den på Sveriges Radio som har följt rättegången på plats i Oslo. Välkommen till podden Monarkerna, Beatrice.
Tackar.
Vad är det absolut senaste nu från rättegångens sista dagar?
Ja, det har varit starka ord i sammanfattningen som kvinnornas advokater gjort. De håller fram allvaret i mönstret i de här upprepade handlingarna, att det är våld och sovvåldtäkter som återkommer enligt åtalet. Advokaterna beskriver hur det här skadat och satt spår för livet och hur trovärdiga kvinnorna är i sina berättelser. Så det har varit väldigt starkt att lyssna på slutet nu också. Och att det som beskrivs som våldtäkter filmats av den tilltalade är ju extra svårt för kvinnorna enligt advokaterna. De har lagt fram skadeståndskrav och en advokat lyfter också hur det är ett samhällsproblem med våld i nära relationer och att många övergrepp inte blir anmälda.
Och vad har åklagarsidan sagt då?
Åklagarsidan vill se att Marius Borg Höjby döms för 39 brott totalt. Till sammanlagt 7 år och 7 månaders fängelse. Våldtäkter är de allvarligaste brotten. Skadan blir större med flera brottsoffer och det ska ge mindre rabatt på straffet. Det är också allvarliga integritetskränkningar, argumenterar åklagarna. Sen har det också handlat om våldet förstås.
Och vad har hänt i rättssalen under dessa veckor och hur har det varit att bevaka det här?
Det är ju tragedier från alla håll som vi har lyssnat på. Det har varit dramatiska känslomässiga berättelser när det gäller likheterna i de här sovvåldtäkterna som beskrivits. Att höra kvinnornas förtvivlan och också hur dåligt Marius mått. Nu på slutet har han suttit och ritat när han har suttit och lyssnat i salen. Men man har sett att han har mått väldigt dåligt i perioder. Det har varit så många som 70 vittnen, slottsvakter, vänner och familj till kvinnorna bland annat och experter som har hörts. Och det har varit väldigt otäckt att lyssna på hur en tidigare flickvän ska ha levt i en sorts skräckregim med manipulering, gaslighting och där det handlat om att gå på äggskal där det när som helst kan eskalera till våld, hot och kränkande ord. Under den här rättegången så har det också varit journalister och mediehus som fått böter när de brutit mot regler. Så att det har ju varit en balansgång för journalister på plats också.
Ja, för det har ju inträffat incidenter som fått följder.
Precis, det har varit journalister som antagligen av misstag gjort saker man inte får i rätten. Till exempel att fota av en skärm med bevistexter. Det har gjort att personer har blivit avstängda. Det kan ha varit fotografer som har tagit bilder av misstag. Till exempel när Marius kom in i rätten. Och NRK har också sänt ut något som inte var meningen så att det blev höga böter som ska diskuteras nu i efterhand. Allt är väl inte riktigt klart vad det här leder till. Sen har det också varit en namnpublicering i en tidning som skedde av misstag.
Du har ju varit på plats i Oslo när rättegången inleddes och även nu i slutet, eller hur?
Just det.
Hur har du uppfattat Marius?
Som en person som mår väldigt dåligt, som visar likgiltighet inför det som beskrivs och som anser att han inte behöver leva efter samma regler som andra. Jag uppfattar att det här drogmissbruket kan ha satt spår. Åklagarna har beskrivit också hur han inte verkar tycka att regler och normer gäller honom. Norska kriminalreporter har uttryckt förfäran över kvinnosynen med ljudinspelningar med hårda ord som hora till exempel. Och det här är ju någonting som jag också tycker är chockerande, att en person som växte upp i kungafamiljen har den här kvinnosynen.
De stunder då du har varit i rättssalen, Beatrice, har du upplevt honom som ångerfull eller insiktsfull under den här tiden?
Han har beskrivit hur han har ångrat vissa saker han har gjort, men jag uppfattar inte att han är så ångerfull som man kanske kunde ha förväntat. Det är också någonting som jag har diskuterat med andra norska journalister som har ett liknande intryck.
Och hur ställer sig Marius till anklagelserna?
Han nekar ju till våldtäkter, säger att han inte har sex med kvinnor som sover, att det var frivilligt. Han har erkänt visst våld men nekar till annat, det grövsta. Och han har ju också erkänt narkotikabrott när det gäller transporten av marijuana. Sen är det också brott mot besöksförbud, trafikbrott, förolämpning av polis till exempel. Och en del av det har han också erkänt. Han och advokaterna har ju framhållit mycket att han minns inte allting. Han har använt droger och alkohol, att det påverkat hans beteende. Men att han också blivit arg mycket för att han känt sig utnyttjad och att det varit kvinnor som velat att deras liv ska publiceras i sociala medier och att han som känd person har använts i sånt syfte.
Det är en otroligt uppmärksammad rättegång som vi pratar om. Har den också gjort att det har liksom satt ljus på andra samhällsfrågor i Norge? Har det liksom förändrat debatten?
Det har det verkligen gjort. Våld i nära relationer diskuteras mer i Norge nu. Jag har också pratat med unga som har diskuterat att de hoppas att det här ska göra att det bryter tabun att kunna anmäla och prata om brott med familjer och vänner. Det har också diskuterats droganvändning i välbärgade områden som i västra delarna av Oslo som det handlar om en del här. Att polisen kanske inte är tillräckligt närvarande där som är mer utsatta områden. Och att det finns en moral som skiljer sig åt där. Så det har också blivit en debatt mellan olika professorer och experter. Och där kommunen fått svara på vilka åtgärder man håller på med.
Och hur upplever du att det pratas i Norge om det här som händer? Att kronprinsessans son kan dömas till fängelse?
Det är ju historiskt om det blir så. Och det är oerhört genant för norrmännen med den här rättegången och alla intima detaljer som kommer ut i hela världen i medier. Sen är det många som tycker att det vräks ut för mycket intima detaljer nu i medierna och är väldigt less på att följa den här rättegången, för det har ju pågått under 7 veckor med väldigt ingående bevakning i Norge. Det är också sketcher och humorprogram, så att det är väldigt massivt.
Med tanke på hur det har pratats om rättegången, de händelserna som har skildrats där under den senaste tiden, om man då i det som är, ska vi kalla det folks ögon, skulle landa i en förmild dom så att säga. Vi sitter inte här för att döma Marius för någonting i det här läget, naturligtvis inte. Men vad tror du det skulle göra med opinionen, Beatrice?
Det är ju rättsliga experter som får bedöma om det blir en mild eller hård dom. Men det är klart att det kan hamna i diskussioner om han får särbehandling. Det finns ju redan sådana frågetecken om polisen kunde ha gjort mycket mer tidigare innan det här blivit så allvarligt som ett 40-tal brott i åtalet. Så det är klart att det kommer att bli mycket diskussioner i efterhand. Jag uppfattar ju att det varit en väldigt metodisk och proffsig rättegång, så att det finns ingenting i den som jag kan anmärka på i alla fall.
Beatrice Jansson, reporter på Ekot och den som har följt rättegången på Sveriges Radio. Stort tack för att vara med i Monarkerna idag.
Tack så mycket.
Här kommer lyssnafrågan.
Hej Monarkerna. Jag kom över en gruppbild från Ingrid Alexandras 18-årsdag. Då sitter hon omringad av kungen och alla andra kungligheter från familjen. Och på ena sidan så står Marius. Och på hans frack så kan man se 2 medaljer sitta. Och jag undrar lite, vad är det för medaljer? Och varför har han medaljer när han inte är kunglig?
Kanske jag kan få beskriva bilden lite ytterligare, Sara?
Jag gör gärna det.
Då är det ju så här att i mitten längst fram så sitter ju Ingrid Alexandra i en, vad jag skulle beskriva, antingen djupt auberginröd lila-aktig klänning. Varsågod för färgbeskrivning. Och hon har ju på sin högra sida sin farmor, drottning Sonja, i en kanariegul spektakulär klänning. Och på hennes högra sida sitter farfar kung Harald. Och precis bakom henne så står Håkon, hennes pappa, som är kronprins. Längst ut till höger i bild så hittar vi Ingrid Alexandras halvbror, för den som vill vara petig, Marius. Och mycket riktigt, här ser man att det är 2 små medaljer på hans vänstra frackslag, för det var frack påbjudet på det här kalaset. Och det är ju hennes 18-årsdag som firas, så att det är liksom en stor dag och ett rejält familjefoto har tagits.
Och de här medaljerna som Marius bär, det är 2 stycken norska jubileumsmedaljer. Den ena medaljen, det är kung Haralds jubileumsmedalj. Den instiftades för att markera 25-årsjubileet av hans tillträde till tronen 2016. Och den andra, det är kungahusets 100-årsmedalj från 2005 till 100-årsminnet av det moderna norska kungahusets grundande år 1905.
Och de här 2 medaljerna då som det handlar om här, de delades ut till medlemmar av kungafamiljen. Hovpersonal fick, regeringsmedlemmar tilldelades de här och sen andra då som har bistått kungahuset under jubileumsåret. Men vi kan konstatera, om man vill bara liksom vara väldigt tydlig, så kan man säga att den här typen av medaljer är ju kanske inte en hedersbetygelse lika mycket som det egentligen bara är en souvenir från ett högtidlighållande. Det är som att man kanske tog grodan. Förstår du hur jag menar när jag försöker beskriva det här? Det har ju liksom inte med ordnar eller någon form av status att göra.
Nej, det är helt rätt, Hitti. Det här handlar inte om någon status eller någon militär titel, för det har inte Marius, utan han har fått de här medaljerna för att han, precis som då att hovpersonal eller regeringsmedlemmar har tilldelats den varit någon form av stöd under de här jubileumsåren. Och då bar han dem, eller han har burit dem vid mer formella tillfällen som Ingrid Alexandras 18-årsfirande. Och man ser ju här också, som kanske kan väcka frågor, att Sverre Magnus bär ju inga medaljer på den här bilden. Och det är ju för att han inte var 18 år när det här fotot togs.
Mm. Och sen längst ut till vänster, där hittar vi ju också mormor. Mette Marits mamma är med på den här bilden. Så det är verkligen en familjebild.
Ja, men verkligen.
Ja, då hoppas jag att Matilda är toppen nöjd med svaret om de här två små medaljerna. Och har man en fråga till monarkerna, Sara, vad är det man gör då?
Då mejlar man till, vad är det nu, till
monarkerna@sverigesradio.se.
monarkerna@sverigesradio.se.
Samtidigt som den norska kronprinsfamiljen väl lever i någon form av vakuum nu när man väntar då på domen mot Marius, och så är det ju Mette Marits tystnad som är klart besvärande. Under den tiden då har vi ju Håkons stora syster Märta Louise. Hon kör ju ett eget race, får man säga. En helt egen fil.
Hon kör en helt egen fil i detta. Det finns ingen hejd på att hon bara gasar på.
Det är som att inget annat pågår i hennes familj. För att Märta Louise och hennes Durek, de är ifrågasatta och utskällda nästan jämt. Men plötsligt, Sara, så framstår de ju som nästan rimliga i det de gör. Och om man då jämför naturligtvis med kaoset i kungahuset. Och då mitt i den här brinnande krisen, då kliver Märta Louise in i en podd. Hon gästar podcasten Folk flest.
Ja, det blev ett mycket lättsamt samtal med mycket skratt, där hon även berättar om hur hon under hela sin uppväxt känt ett enormt tryck att alltid plisa alla.
För mig så var det väldigt sånt att jag måste plisa alla hela tiden. Det blev väldigt stressande. Det är väldigt slitsamt. Och så pröva att leva upp till allas förväntningar. Och alla har ju olika förväntningar av dig. Och så är det ju i allas liv, tänker jag.
Att ja, det,
när vi hör på alla andra, så vem blir du då?
Och Titti, hon beskriver sin uppväxt här som att hon ständigt försökte leva upp till omgivningens förväntningar. En uppväxt i kungafamiljen som hon själv menar har varit allt annat än normal. Men frågan är hur det här tas emot av norrmännen just nu. Alltså, orkar folket verkligen med det lättsamma pratet och klagan på en privilegierad uppväxt när monarkin ifrågasätts som aldrig förr?
Och det är den här typen av gnäll som sitter så nära ihop med en privilegierad uppväxt, som absolut, naturligtvis, den typen av uppväxt har sina utmaningar. Det har vi ju verkligen börjat förstå. Men problematiken, den har ju faktiskt vänner till Marius tidigare pekat på, att det är en förklaring till hans alla utmaningar och att så mycket har blivit fel. Han har haft minst sagt svårt att hantera pressen och den roll som han ändå har i kungafamiljen. Men om man då jämför Märta Louise och Marius, så får man ju ändå säga att Marius har ju hamnat i en helt egen kategori. Han riskerar att dömas till flerårigt fängelsestraff för det han har gjort. Man kan ifrågasätta Märta Louise och Durek också, vad de har för sig, men det är ju väldigt olika nivåer.
Det kan man absolut göra. Men Titti, kommer du ihåg när jag sist gav mig in i den grekiska mytologin och pratade om sköldpaddor i kapplöpning?
Det är väldigt svårt att glömma, Sara. Är du på gång igen nu med något?
Jag har en ny på gång för att, så att säga, knyta ihop säcken här. Så håll i det, Titti.
Here she goes.
Nu om den mytomspunne romerske kejsaren Nero, som sägs ha suttit på sin balkong och spelat lyra samtidigt som hela Rom stod i lågor. Det här börjar alltså likna myten om Nero, menar jag. Medan norska monarkin står i ljusan låga, då sitter Märta Louise i en studio och pratar om stjärntecken och sina tonårskänslor.
Jag lämnar det bara där och säger, du har hört ett avsnitt av Monarkerna. Jag heter Titti Schultz, kunglig expert är
Sara Eriksson
och producent Louise Malmberg.